Välmåendepodden. Jag heter Kim.
Och jag heter Julia. Nu är vi äntligen tillbaka och jag vill börja det här avsnittet med att påminna om övningen som du fick förra veckan. Nämligen WWWWW som stod för What Went Well and Why. Alltså, vad är det som har gått bra idag och varför har det gått bra? Se till att du gör den här övningen fortsatt framöver, som till exempel en ny kvällsvana, antingen för dig själv eller tillsammans med din familj då ni äter middag till exempel. För det är ju nämligen så att den här övningen har visat sig kan påverka din nivå av lycka.
Och det handlar om rätt mycket missuppfattningen ibland då när det gäller då välmående. Rätt ofta är det många som tror liksom att bara vi tänker annorlunda, bara vi tänker positivt och så vidare, så då händer det saker och ting. Och det finns ju väldigt många där ute som kanske påstår så. Om du tänker rätt eller om du använder de här verktygen så blir ditt liv så fantastiskt som dans på rosor. Men så är det verkligen inte. Det finns ju ett antal människor som kanske då säger att jag har det bara fantastiskt och fint och så vidare. Men det är kanske de som är maniska och som behöver hjälp. Det är nämligen så, tyvärr, eller kanske inte tyvärr, utan det är bara så att livet handlar inte bara om soliga, fina, fantastiska dagar när vi har glass i mun och sandaler och plast. Utan det finns ju dagar som är lite mörkare och regniga och tuffa och utmanande. Och då innebär det att man ska inte bara fokusera på att undvika det negativa. Annars kan du skapa en undvikande beteende där du undviker alla besvärliga människor. Du undviker alla besvärliga situationer och säger upp dig från ditt jobb bara för att någon säger något negativt. Eller påstår att du inte har presterat som du skulle. Eller så säger du uppifrån olika relationer för att leta efter det här ultimata livet som inte existerar. Det handlar däremot om att bygga dina mentala muskler och stärka din hjärna och din kapacitet till att möta de här tuffa dagarna.
Mm. Så bara för att vi ska leta efter det som har gått bra så handlar det inte om att vi ska blunda för det som är tufft och jobbigt. Och det här tar oss in på vad vi ska prata om idag, vilket är resiliens. Och resiliens kan även översättas till psykologisk motståndskraft. Det handlar alltså om förmågan att kunna hantera motgångar och kunna återhämta sig från motgångar. Att kunna fortsätta kämpa trots den här smärtan som man upplever. Men sen resiliens, det handlar inte bara om det, utan det handlar också om att kunna växa och utvecklas efter en motgång. Att kunna stärka som individ trots och tack vare att du har varit med om motgångar i livet. Det är alltså starkt ihopkopplat till hur väl du kan hantera den här stressen och de här starka, jobbiga känslorna som man upplever när man går igenom någonting som är svårt. Och att man hanterar det genom till exempel medkänsla och acceptans, men även med hjälp av tacksamhet och meningsskapande. Resiliens är alltså viktigt för att du ska kunna få den här styrkan att kunna hantera livets utmaningar.
Det finns ju människor som har varit med om tuffa saker och svåra saker och ändå kunna bli gå förstärkta ifrån de situationerna och bli starkare som människor. Och det är rätt fascinerande. Vi har ju träffat en intressant kvinna, Rhonda Cornum, som är brigadgeneral, pensionerad brigadgeneral ifrån amerikanska armén.
Mm. Och jag kommer ihåg första gången jag lyssnade till en av hennes föreläsningar på världskongressen i positiv psykologi. Och hon inspirerade mig faktiskt till att skriva en av mina kandidatuppsatser som handlar om just resiliens. Och sen några år efter det, när vi var på en annan världskongress i positiv psykologi, så fick vi förmånen att hamna i samma rum och i samma föreläsning som hon var och lyssnade på. Så hon satt bara två stolar bort från oss.
Och det var väldigt intressant. Hennes story är ju väldigt fascinerande. Hon var ju chefsläkare i amerikanska armén och arbetade under Kuwaitkriget. det hände ju då att en amerikansk attackflygplan F-16 hade blivit nedskjuten över öken på irakiska sidan, och då fick ju Black Hawk-helikoptern där Rhonda Corning var med uppdraget att komma till undsättning, eftersom piloten hade överlevt, hade brutit benet men hade överlevt och hade radiokontakt med basen. Och de gav sig av och flög väldigt fort i 140 knop över öken, väldigt låg höjd, bara över konvojerna så att inte radarn skulle upptäcka. Men däremot också väldigt farligt, för att då kunde ju motståndaren, fiendens kanoner, nå dem. Och det var vad som hände. Efter ett tag när man hade flygit så kom det ju eldgivning, och till slut så var det stor explosion, och Rhonda insåg och trodde då att nu var allting slut. Och helikoptern kraschade. Det var mitt på dagen när detta hände. När hon kom till medvetenhet igen ifrån medvetslöshet så hade det redan blivit mörkt. Och hon låg under flygkroppen. Ena benet var under helikopterns kropp, och hon försökte kravla sig upp. Insåg då att båda hennes armar var brutna, och ena benet också. Och hon hade en mantra då i den situationen. Hon talade om för sig själv: ingen har dött av smärta, ingen har dött av smärta. Till slut så hörde hon några röster. Det hade varit totalt tystnad, och hon tänkte att hon var den enda överlevande, vilket visade sig att det var två andra som hade faktiskt överlevt den här kraschen, utav 8 personer i helikoptern. Det kom några människor, men det var ju givetvis fiendesoldater som drog upp henne ifrån de här med hjälp av, alltså ifrån armarna, som var båda två var brutna. Och det var en väldigt tuff period när hon blev tillfångatagen, fört till Basra-fängelset, och som kvinna där man inte kan använda någon av armarna, som hängde som spagettis där på varsin sida, behöver ha hjälp när man ska gå till toaletten, och hon blev förnedrad, fick vara med om skenavrättning några gånger, och efter allt detta, efter 8 dagar i fångenskap, så blev hon fångväxlad och kom till friheten. Och jag är väldigt intresserad av vad är det som händer då med i en sån här situation. Vad har hänt med henne? Vad hände? Var hon samma person efteråt? Och hennes svar löd så här:
Actually, a lot of people have asked if this experience changed me, and I think what most people are sort of asking is, did it damage me? But the truth is, as I reflected on it over several years, I think I'm a better person. I was a better parent, I felt sure I was a better doctor, a better leader, a better commander, probably just a better person. Because it does make you, it makes you appreciate the things you've almost lost, and it you realize if you can do well in that situation, you can probably do well in any situation, so it gives you a lot more confidence.
Tänk det som hon faktiskt varit med om, allt det fruktansvärda och traumatiska, och trots det så kan hon säga att tack vare den upplevelsen så har jag blivit en bättre person, och man uppskattar det som man nästan förlorade.
Det märkliga är att rätt många människor som har skapat resiliens kommer också till en situation där man säger att inte bara trots mina tuffa händelser som jag har upplevt, utan också tack vare dessa händelser så har jag vuxit som människa och sett saker och ting i ett annat ljus och blivit starkare och lättare att möta svårigheter.
Well, you know, there's the difference between post-traumatic growth and having good things happen from really bad situations, if people take advantage of that opportunity to reflect and grow. And then, of course, there are a lot of people that don't have that experience, that it just overwhelms them, and they don't do so well. And I think it's best if we would both be empathetic and have something to do that is very effective for people who are struggling. And I think it would also be really helpful if we would prep people before they are forced into some bad situation. I think if we would prep children and young adults to deal with small problems, that when they come upon a big crisis, they will be better able to deal with it.
Att man kan träna helt enkelt, och precis som vi tidigare har sagt, att de flesta vet att vi behöver gå till gymmet för att träna våra fysiska muskler, men vi behöver ju också gymma våra psykiska muskler, och det kan man göra redan som barn och som ung genom att lära sig att hantera problem och inse att det är en del av livet.
Och hon pratar här om post-traumatic growth, som är motsatsen till PTSD som vi nämnde tidigare. Att, ja, vi nämnde inte PTSD. Vad är PTSD?
Ja, PTSD, det står för post-traumatic stress disorder. Alltså att när man har varit med om någonting traumatiskt, oftast om man har varit med i krig eller andra livshotande upplevelser till exempel, då mår man så pass dåligt att man kan få mycket mardrömmar, mycket ångestproblematik och så vidare efteråt. Så det är en reaktion man får efter traumatiska upplevelser.
Och då kan man träna i förväg, för att när man upplever negativa händelser i sitt liv, så kan man då skapa den här post-traumatic growth, att tillväxt, att bli starkare efteråt, efter dessa upplevelser. Och som hon nämnde då, liksom, redan små barn, redan unga skulle kunna då tränas i att tala om att livet är tufft, men du kommer att hantera det väldigt väl ändå. Och det är helt okej att ibland känna att nu funkar inte saker och ting riktigt bra.
Resilience, I personally believe, was responsible for me being successful in 34 years in the army almost, and certainly through my shoot down and cancer and anything else, but resilience, which is not only the ability to bounce back from a bad event, but it is the knowledge that you will be able to bounce back, which gives you the confidence to then take some risk and take advantage of other opportunities.
Det här att det handlar inte bara om att vi ska kunna hantera kommande utmaningar, utan att vi har kunskapen om att vi faktiskt har förmågan att hantera utmaningar i livet. Och det gör ju då att vi öppnar upp för flera möjligheter, vi vågar ta fler chanser i livet, våga drömma och våga kämpa för det vi tror på.
Och vi kommer att ge lite tips längre fram om hur du kan jobba med din resiliens och hur du kan möta tuffa dagar på ett bättre sätt och stärka dina mentala muskler. Vi gav ju också det är en övning förra gången, och det handlade ju om det här med what went well, why, vad gick bra och varför. Fortsätt gärna med den övningen då flera veckor framåt. Forskningen visar ju att efter 8 veckor kommer det att göra skillnad för din hjärna. Den har lärt sig att se det positiva i tillvaron och ta in det på ett mer adekvat sätt. Och du ska få en ny övning. Och det handlar inte om att du ska göra alla dessa övningar som vi matar dig med. Det är helt okej att göra dem. Men du behöver inte det, utan välj de övningar som passar bra. Och i detta fall handlar det om andning.
Och det är ju så att när vi möter på olika motgångar i livet, så är det ju starkt kopplat till den här stressen som vi upplever och de här jobbiga känslorna som lätt kan ta över vardagen. Och då kan man ta tillvara på just andningsövningar för att kunna lugna ner sig och hitta tillbaka till styrkan att orka fortsätta kämpa. Så vad är det för andningsövning ni ska få nu då?
Ja, det är rätt så enkelt. Egentligen, andning är ju väldigt bra verktyg att ha med sig också när vi jobbar med mindfulness, vilket vi ska också återkomma till i senare avsnitt. Eftersom vi har andningen alltid med oss, var vi än befinner oss, så har vi andningen med oss. Vi behöver inte tänka att nu har jag glömt min andning hemma, utan det har vi med oss hela tiden då. Och man brukar ibland prata om att andas i fyrkant, vilket hjälper då när man använder en mental bild av att man följer en fyrkant och vänder varje gång när man andas in och ut. Men den här gången så ger vi dig ett tips om en andningsövning som inte bara hjälper dig rent mentalt och får din hjärna i lägre nivå, lägre vågor, utan det hjälper även ditt din fysiska kropp. För att det sägs, det har man ju då gjort tester inom amerikanska armén, att det hjälper dina blodvärden också komma upp, eftersom du blir bättre på att syresätta blodet. Så gör den här övningen 10 gånger på raken, 2-3 gånger om dagen, så kommer det att göra skillnad. Och det handlar om så enkelt. När du andas in så räknar du till 2. Och så håller du andan under tiden när du räknar till 8. Och därefter du släpper du ut andan när du räknar till 4. Så andas in genom näsan och du räknar till 2. 1, 2. Och så håller du andan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och så släpper du ut andan via munnen. 1, 2, 3, 4. Och så repeterar du detta 10 gånger, så kommer det att hjälpa din hjärna och det kommer att hjälpa din kropp. Och du ska få mer energi ifrån det.
Ja, och med den andningsövningen så avslutar vi dagens avsnitt. Och du får jättegärna prenumerera på Välmående-podden på den plattform som du använder för att lyssna på poddar. Följ oss gärna även på Instagram. Där heter vi Välmående-podden, men utan prickar, så Välmående-podden. Vi kommer påminna om nästkommande avsnitt där, så följ oss jättegärna. Och berätta gärna för någon som du tror kommer uppskatta podden om att vi finns.